Vem är Kalle Tiger?
Hallå, ja. Jag skulle vilja säga så här. Jag är älskad, först och främst. Det ligger djupt i min identitet, vem jag är. Att Gud älskar mig. Det är någonstans grunden. Sen är ju jag, Karl Tiger, gift med Olivia Tiger. Min fru, hon står där borta. Hon är med vår lilla pojk, Isak. 8 månader. Och så har vi en flicka på snart 2 år. Och så har vi en äldre flicka som är 7 år.
Ja. Och var är du född någonstans? Är du östgöte eller vad är du för någonting?
Ja, jag är östgöte, vet du. Det är jag. Min fru är norrländska. Så vi, ja, jag försöker lära mig lite norrländska, men det är svårt. Ja, ja.
Född i Linköping eller?
Linköping. Ja. Uppväxt i Ryd de första åren. Så flyttade jag till min pappa som bodde i Berga. Så där, ja.
Hur var uppväxten förra, Kalle?
Ja, den var, alltså jag började mitt liv hos min mamma, som jag sa, och där var det ju, bodde jag i 3 år liksom, men tyvärr så kunde jag inte bo kvar där, för hon led ju av ett missbruk på den tiden, alkoholmissbruk, och nu hörs det, jo, min mamma led ju av ett missbruk, alkoholmissbruk, och det blev så att jag blev utstängd på gatan där då.
3 år gammal.
3 år gammal. Ja. Så det var en granne, jag kommer ihåg det här, mitt första minne typ. Hon bodde på andra våningen, så hon kastade ner ett äpple till mig 22:30 på kvällen. Jag var hungrig, så jag fick ett äpple, och då ringde hon till min pappa samtidigt och sa, nu får du komma och hämta din grabb här, annars ringer jag till socialen så tar de honom. Så han kom och hämtade mig. Ja. Och då flyttade jag till honom.
Då flyttade du till pappa.
Yes. Mm.
Så började du skolan?
Ja.
Hur var det då?
Alltså, skolgången var faktiskt präglad av, jag fick ju något, det var ju där jag levde ut allt det här som var jobbigt hemma på något sätt. Det var mycket konflikter och det var mycket bråk liksom. Jag syntes, hördes, och ja, så blev det där. Så jag gick i skolan ett par år. Sen var de tvungna att placera mig på ett skoldaghem. Mm. På grund av konflikter. Mm.
Och du har berättat för mig, vi ska inte dröja allt för länge med det gamla, men ändå, du började själv missbruka.
Ja.
Och ganska tidigt.
Ja. Min far här då, han röker ju hasch, och han jobbar som tryckare, jätteduktig tryckare, och så röker han hasch och dricker alkohol och tar amfetamin lite då och då. Så någonstans var det där jag såg, men jag förstod att det är liksom, ja, det här är inte så bra kanske, men jag blev ju intresserad och nyfiken i det här, för där kunde jag ju, jag visste ju knappt vem jag var. Nej. Alltså där kunde jag ju finna en identitet i det. Så jag började missbruka, och så upptäckte jag att jag kan missbruka värst av alla. Så blev jag sedd där i den världen av samhället och människor runt omkring. Så att det blev ganska tidigt. Jag började missbruka när jag var 14-15 år med hash, och så sniffade vi tinner och sånt. Men heroinet kom in när jag var 16 år, hade jag blivit placerad på paragraf 12, hem heter det. Det är statens institutionsstyrelse för ungdomar då, som är kriminella eller har missbruksproblem. Så jag blev placerad där och kom i kontakt med en äldre kille. Så han introducerade mig för heroin. Så jag började med heroin som 16-åring. Sen har det ju rullat på. Mm.
Och du har också sagt det här, jag var slav.
Oh.
Vad menar du med det?
Alltså jag var i min förvirring. Alltså jag ska berätta om ett minne som jag har. I min förvirring, jag står på Sergels torg i Stockholm. Nu är jag kanske 30-någonting. Och så säger jag så här. Jag är i alla fall fri här. Jag gör vad jag vill. Ingen säger till mig vad jag ska göra. Men det jag inte tänkte på var att jag var tvungen att ha heroin i kroppen och tabletter varje dag för att orka liksom, ja, knöggla sig upp då från trapphusgolvet som man hade sovit i. Man är ganska stel på på morgon och så är det kallt och så, ja, för att komma igång. Det var ju det jag var slav under.
Fick du inte någon hjälp ifrån samhället eller hamnade du på behandlingshem eller för man måste ju ha sett dig?
Alltså jag höll ju på att missbruka i 17 år. Ja. Under den här tiden var det ut och in, kriminalvård, behandlingshem, substitutionsbehandlingar, alltså Subutex, medicin och så här emot heroin. Men det kom till den punkten att jag hade ju bränt alla mina skepp. Samhället trodde inte på mig längre. Och jag sökte ju avgiftning. Min äldsta dotter som är 7 år, henne hade jag ju... Jag hade försökt ta hand om henne. Jag försökte vara drogfri, men det gick inte. Och SOS kommer på att jag drogar, för det blir en orosanmälan från en granne. Och de ringer, vi vill att du lämnar ett urinprov. Och då säger jag som det, ja men jag har tagit återfall. Ta henne liksom, placera henne hos mormor. Så. Och då försöker jag ju söka mig in på avgiftningen. Men då får jag alltså svar både i Linköping och i Örebro. Liksom. Vi kan inte placera dig på en avgiftning för det finns ingen behandling efteråt. Eller så kunde det låta så här. Ja, men om jag avgiftar dig nu, alltså läkaren. Om jag avgiftar dig nu och du tar ett återfall och dör i en överdos om 5 dagar. Då är det mitt ansvar, så jag kan inte avgifta dig. Det är bättre att du är påverkad. Och, ja, för det är vanligast att man tar överdos när man är ren. För då tål inte kroppen heroinet. Så tar man ungefär... Så jag fick ingen hjälp från samhället.
Så det var... Så här höll du på i 16-17 år?
Ja, jag fick ju mycket hjälp av samhället. Ja. Men i slutet fick jag inte det. Och då blev jag ju väldigt desperat. Mm. Hur ska jag lösa det här då? Det är en månad sjuk på heroinet. Ingenstans att ta vägen. Det här går ju inte. Jag kan inte ligga ute en månad. Det är ingen som vill ha mig på min soffa som liksom, ligger och spyr och grejer. Det finns inte. Så jag visste inte vad jag skulle göra.
Och jag, under den här tiden, ändå under ditt missbruk, så hände det någonting med din mamma.
Ja, det hände ganska tidigt. Min mamma blev frälst när jag var i 20-årsåldern. Då kom hon hem och så sa hon så här. Hon kom hem från ett behandlingshem och sa bara, Jesus har gjort mig fri. Ja, tänkte jag. Nu har du, liksom, det var min reaktion, nu har du fått psykos. Liksom. Nu har drogerna tagit djupt i ditt huvud. Liksom. Ja, visst. Men alltså, hennes liv talade ett tydligare språk än vad hon sa. Mm. Alltså, hon var fortfarande nykter efter ett par år. Hon var fortfarande den här glädjen i hennes ögon. Hon sa hela tiden till mig, Jesus ska rädda dig. Liksom. Jag bara, ja, vi får se. Men jag, där någonstans så ser jag att Gud verkar ha gjort någonting i hennes liv. För jag trodde hon skulle dö. Jag var helt övertygad om att hon skulle dö. Liksom. Men nu lever hon och hon har varit nykter några år. Så jag började, men Jesus verkar ha gjort något för henne. Det var väl typ början av allting när det började växa hos mig. Liksom.
Och Andreas, en kompis, blev också viktig för dig i det här. Vad gjorde han då?
Han lyssnade på vad Gud sa till honom och så gjorde han så.
Vad sa Gud till honom då?
Gud hade sa till honom, be för Kalle. Och det gjorde han det. Och sen så sa Gud, be för Kalle. Sök upp Kalle och be för Kalle. Så han ringde ju till mig. Och så säger han så här, Gud säger att vi ska be. Ja, han är en gammal kompis till mig. Han har också haft ett missbruk då. Och så, här. Så jag känner honom och så här, vi känner varandra ganska väl. Så jag bara, ja men det är värt ett försök. Jag kommer möta upp dig. Så jag möter upp honom och jag minns inte vad vi pratade om. Men det jag minns är att jag går ner på knä och så ropar jag till Gud så här. Gud, om du finns, hjälp mig. Jag orkar inte leva så här en dag till. Och sen så... Det är en ganska stark upplevelse just i där. Att vara på knä. Att inse där. Jag kan inte göra någonting. Jag kan inte göra dugg för att bli av med den här abstinensen. Jag kan inte ens gå in på en avgiftning. Jag kan inte få hjälp någonstans ifrån. Gud, om du finns, hjälp mig. Så det här blir starkt för mig. Jag bestämmer för att sluta. Jag fick en upplevelse. Jag fick möta Gud. Jag kände att han fanns. Och sen tänkte jag så här. Nu är jag nog fri då. Mm. Alltså någonstans i det här så aktiverades tron så här i mitt huvud ordentligt. Och jag tänkte att imorgon när jag vaknar upp så kommer det här vara borta av tändningen. Men det var inte så. Jag var lika sjuk som vanligt dagen efter.
Vad gjorde du då?
Jag hade ju stampat sönder sprutorna. Det var så här, ja, skitiga sprutor liksom. Det brydde jag mig inte så mycket om. Men det var så här, jag fick inte tag på jag försökte leta reda på nytt knark såklart. Jag har faktiskt inte tagit heroin sedan den dagen. Jag tog Subutex och amfetamin och tabletter emot abstinensen för att lindra det här då, liksom. Och det gick ett par dagar. Jag var inne på, så kom jag och ringde på, i Linköping har vi ett boende som är ett stödboende. Där bor det väldigt många människor som lider av missbruk. Och jag ringer på dörren där, det är låst in där då. Så jag ringer på och så öppnar en tjej som heter Anneli. Och så det första hon säger bara, jaha, vad är det med dig liksom? Var är din dotter? Jag bara, ja du, henne har jag förlorat. Det finns ingenting för mig längre. Jag har till och med bett till Gud, vet du. Det finns inget för mig, det finns ingenting. Så jag ska in där. Så hon frågar bara, vill du att jag ska försöka hjälpa dig? Ja, jag gör det. SOS har inte lyckats. Så avgifterna har inte lyckats. Det finns ingenting liksom längre. Så jag försvinner in i en lägenhet. Sen när jag är på väg ut igen då, på gatan då, så stoppar hon mig. Så säger hon, jag har fått tag på en kontakt till dig uppe på Laros-programmet. Laros-programmet är Subutex-program liksom. De ska hjälpa mig in så jag får medicin, då, metadon eller Subutex eller något. Och då så ringer den här personen upp och frågar om hon vill att jag ska, om jag vill ha en avgiftning. Ja, jag gör vad som helst för att få en avgiftning. Det vill jag. Och jag får en plats uppe i Örebro då. Jag är i Linköping nu. Och får åka upp dit då. Då har det gått 5 dagar sedan jag bad till Gud. Då har det öppnat sig, så där fick jag en plats på avgiftningen. Så jag åker dit och lägger in mig.
Och där träffar du en läkare?
Ja, där träffar jag en läkare som jag känner igen då. Och han har jobbat på LPs behandlingshem, eller varit knuten till det då. LP i Örebro. Och han frågar mig, vill du komma tillbaka till LPs behandlingshem?
Vad är LP för någonting?
Ja, LP är ju, vad ska man säga, beroendevård på kristen grund. Som det är ett av Pingstkyrkans behandlingshem. Levi Petrus stiftelsen hette det förut, men nu heter det verksamheten. Och jag säger ja, jag vill det. Så jag ska se vad jag kan göra. Och sen så är jag inlagd 5 dagar. Och då är jag ren i urinet. Och redo för att åka dit. Om man säger. Till Vasastrand. Så jag åker dit.
Och vad får du göra där?
Det första jag tänker när jag stiger innanför. Jag har ju varit tidigare på behandlingshem. Och på Vasastrand tidigare. Så tänkte jag så här. Den här gången ska jag göra allting annorlunda. Tvärtom mot vad jag vill göra. Tänker jag. Så jag börjar med att läsa Bibeln. Alltså så man får alltid en Bibel när man kommer dit. Det är liksom, alla får det. En Bibel. Och sen får man göra vad man vill med det typ. Och den brukar man lägga där och så gör man alla andra grejer. Men då tänkte jag så här, jag ska läsa den här. Vad står det i den? Jag ska lära känna den här personen som min mamma känner. Den här personen som mötte mig liksom på knä där. Som kanske är i hand då, som har öppnat upp vägen som inte gick att öppna. Med avgiften och behandling. Nu är jag på behandlingshem. Nu har jag en ny chans, känner jag. Så hoppet tänds.
Så du lärde känna Jesus där på något sätt?
Ja, alltså det gjorde jag. Det har varit det viktigaste för mig. Liksom. För jag tänkte jag behöver ett nytt liv. Jag ska börja ett nytt liv. Och ja, jag vill veta vem han är. Liksom.
Och så fick du lite annorlunda själavård, har du sagt?
Ja. Jo, men det fick jag.
Vad var det för något? Vad stod det på den punkten? Stod det själavård eller vad stod det för någonting?
Nej, det stod klockan 9 på kvällen så fanns det någonting som hette frivillig bön. Och då satt en av personalen på behandlingshemmet där nere då, och så brukar vi ta så här manna och så brukar man läsa ett bibelord. Och jag var alltid själv där nere med honom. Jag var där varenda kväll, eller henne. Och det var väldigt skönt liksom, för att jag kände ju dels som liksom ett självförakt. Vem jag var, vad jag hade gjort. Och sen så skyllde jag rätt mycket på alla andra faktiskt. Samhället, om de inte hade gjort så här. Om Evelins mormor då inte hade gjort så här. Och om den inte hade golat ner mig. Och alla möjliga grejer liksom. Så här, det började liksom, fick spy ur det här. Tillsammans med människor som lyssnade. Och sen så fick vi be efteråt. För de här grejerna. Varenda kväll. Och det var som att sak... En sak kom, då kom nästa sak. En sak kom, då kom nästa sak. I den här processen kunde jag också känna lite så här, jag varit lite rädd, när ska det ta slut? Det kändes som oändligt. Det var ju undertryckta känslor och saker jag hade haft sen, jag vet inte säkert, sen jag var liten liksom. Vi gick ju hela vägen. Så det tog, i de där samtalen, där hände det mycket. Så hände det mycket på mitt rum när jag bad till Gud och läste Bibeln. Så hände det, ja, då läste jag i Bibeln att man kunde få döpa sig. Och samtala om dopet och vad det innebar. Och det var ju väldigt, det var ju så här, bara, det vill jag göra. Kan jag få begrava mitt gamla liv? Kan det vara så bra att jag får begrava det, att han kan ta det? Att jag får begrava det i en dopgrav för att stiga upp till någonting nytt. Ja, det är det där jag behöver. Alltså jag behöver begrava det gamla, börja något nytt. Jag behöver en ny identitet. Den här missbrukarkillen som alltid var bäst på att vara värst. Den identiteten behövde jag begrava. Jag behöver börja ett nytt liv liksom. Plocka av med alla de här maskerna. Som missbrukare bär man massa masker. Man får inte visa sig rädd, man får inte visa sig svag, man får inte visa sig ledsen. Det bästa läget att vara, det var lite arg liksom. Och sen, ja, då tar man sig fram bäst i ett missbruk. Men alla de där grejerna fick jag lägga av mig i dopet och det var väldigt, väldigt skönt faktiskt.
Och du fick på något sätt som en ny identitet.
Ja, oh ja.
Vad innebar det för det?
Ja, alltså det som jag sa i början, att jag är älskad. Mm. Alltså just den biten att mamma och pappa då valde drogerna framför mig. Att jag strular till i skolan och det här. Och är det någon som ser mig liksom? Så där, ja, Gud ser mig. Han såg mig. Annars hade han inte talat med Andreas att ringa till mig och be. Annars hade han inte sänt Anneli för att jag skulle få komma vidare till ett behandlingshem. Och läkaren Eddie heter han. Han hade inte sänt honom heller. Sen hade jag inte fått en chans om man inte hade sett, men han såg mig. Och det var omvänden för mig att någon liksom som kunde älska mig och ville göra allt för mig. Så han blir ju den här Gud blir ju min far i det här också liksom. Bibeln beskriver honom som fader liksom. Och om han är min far så är jag hans barn. När det började landa i min identitet att jag var ett barn till Gud. Så började det började förvandla mig inifrån på något sätt. Det, i djupet av mitt inre började han verka liksom. Och förvandlade också mitt sinne hur jag tänker. Varför jag ens finns till. Jag fick ett nytt varför lever jag. Ja, det finns hopp. Alltså så. Och,
hur gick det med jobb och sånt då?
Ja.
Du hade inget jobb.
Nej, jag hade inget jobb. Nej. Jag hade ingenting. Först var jag hemma i Linköping. När jag döpte mig så kände jag stark längtan efter att åka hem till Linköping igen. Och då hade det gått 2 månader. Drogfri. Jag hade precis blivit av med abstinensen. Precis blivit fri. Och sen så bara, jag vill åka dit. Till Linköping liksom. Och så där. Och så jag åker dit och börjar berätta om vad Jesus har gjort i mitt liv och sådär. Och det kastas in i en ny värld. Jag får ett helt nytt sammanhang och ett helt nytt umgänge. Liksom i kyrkans värld med olika församlingar och jag är överallt. Jag börjar bibelskola. Går bibelskola. Träffar Olivia här i bibelskolan. Så det är också så här. Schysst, det var ingenting som jag hade sökt efter eller väntat på. Jag levde efter ett bibelord under den här tiden. Det var så här. Sök Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra. Jag skulle göra tvärtom, sa jag. Tvärtom. Innan hade jag gjort så här, hade jag kämpat. Jag ska ha hem min dotter. Hon ska bo hos mig. Det är min dotter. Jag ska göra det här. Jag ska ha pengar. Jag ska ha jobb. Jag ska ha en snygg kropp. Jag ska söka alla de där grejerna. Men nu tänkte jag, ska göra tvärtom. Söka först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska jag få allt det andra. Jag fick en fru. Mitt första jobb. Då hade jag gått klart bibelskolan. Och så hade jag precis fått en lägenhet också. Fast jag hade skulder då. Och CSN försvinner. Jag går till socialen och tänker, de hjälper ju mig då. Och då så säger socialen, nej vi kan inte hjälpa dig med pengar till någon hyra. Så jag bara, då faller jag ner i hopplösheten igen och tänker så här, ja, nu kommer jag förlora lägenheten. Jag har en månads uppsägning om jag inte betalar hyran. Jag kan inte få tag på 5000 spänn eller vad det var den kostar. Liksom. Det går inte. Så jag går ner på gatan, träffar en person så här och säger så här, ja, det är knas för mig igen. Så jag kommer bli av med lägenheten. Jag får inga pengar från SOS. Hon bara, jag har ett jobb till dig. Ja, eller hur? Ja, eller hur? Ja, visst. Ja, hur? Ja, vart? Ja, ja, visst. Det är väl bra. Ja, visst. Jag ska ringa och prata med honom. Och sen senare på kvällen ringde en kille. Och så sa han, det här är arbetsintervjun. Den är så himla skön. Och så säger han så här, är du nykter? Ja, jag är nykter. Klockan 7 hämtar dig imorgon. Okej. Okay. Ja, men det var liksom arbetsintervjun. Jag bara, okej, okay, det där gick ju snabbt liksom. Men ja, så jag började jobba på flyttjänst. Flyttfirma och bar möbler i ett antal månader.
Mm. Och sen kom en rektor.
Ja, sen kom en rektor, ja. Olivia, min fru, hon jobbar ju i Frälsningsarmén. Hon fick ju också sitt jobb på det sättet. I bibelskolan var det en lärare som bara, dig, vi vill att du ska jobba med våra barn i vår kyrka. Alltså, han har aldrig träffat henne tidigare. Ja, så jag är med där och hjälper till med barnen och tycker det här är skitkul. Liksom. Hon jobbar med barnen, jag är med liksom och jagar dem här överallt. Och så kommer den rektor fram till mig. Han bara, jag vill att du börjar jobba på min skola. Jag bara, men det kan inte jag göra. Jag är kriminell, vet du. Vet du, mitt belastningsregister. Liksom. Vad ska föräldrarna tänka? Liksom? Ja, heroin, vapen, våld. Nej, det går inte. De vill inte ha sina barn med mig. Han bara, ja. Då säger han så här. Och det här är ju Gud jag möter i honom. Han säger så här. Jag bryr mig inte om vad du har gjort i ditt tidigare liv. Jag ser dig för den du är idag. Den personen vill jag ha på min skola. Så jag bara, ja, okej då. Så jag började jobba där. Och jag jobbade 1,5 år där.
Och sen blev det?
Sen ville Gud flytta på mig. Då kom de, Maria, min chef som jag har idag, från Pingstkyrkan. Hon kommer och frågar mig ifall jag skulle vilja börja jobba med LP. Och beroendevården i församlingen, att stötta, hjälpa, söka upp människor som har beroende. Så det varit en process för mig att ta det jobbet faktiskt, men jag valde att ta det. Så det är vad jag jobbar idag. Och jag har inte ringt och sökt ett enda jobb faktiskt.
Men när du skulle ta körkortet, vi får börja landa här nu, men när du skulle ta körkortet, du har ju haft massa sjukdomar och grejer. Och...
Just det. Ja. Körkortet tog jag ju. Ja. Under den här, får man ju lämna massa prover och grejer och träffa läkare. Och så läkaren, hon säger så att det är min läkare som jag har haft på opiatteamet i Linköping. Säger hon så här, du, nu när du har växt både andligt och fysiskt, ska du inte ta och behandla hepatit C då? Hepatit C är ju en kronisk sjukdom man får av blodsmitta då, som är av skitiga kanyler. Som jag har haft sedan jag var 16 år gammal. Jag säger till henne, det är inte säkert jag har något, jag har bett till Gud. Jag tog ju förbön för dig i början, det är inte säkert jag har något, jag har glömt bort att jag hade det. Hon bara, ja, men det där får nog sjuksystrarna kolla upp, vet du. Så säger hon, ja, så de kollar upp det där och jag minns att det är ett tältmöte i Linköping. Ett stort tält, så här, en kille som heter KG hade rest tillsammans med, ja, så här. Och... jag är där uppe på mottagningen och så räcker de fram lappen, sjuksyster som har tagit blodprovet. Det finns inget virus i ditt blod. Jag bara, va? Är det sant? Är det riktigt säkert? För jag kommer berätta det här för alla. Jag blir så här, är det riktigt säkert? Har ni blandat ihop provresultaten? Du vet, det är någon blodprov som åker med 10 000 andra blodprov. Det är väl mänskligt att kunna mixa ihop de här då, tänker jag. Så hon springer iväg med den här lappen för att dubbelkolla liksom att det är 100%. Så kommer hon tillbaka, det är 100%. Det finns inte ett spår av virus i din kropp. Mm. Amen.
Mm. Ja, kära vänner. Ja. Vad ska vi säga om Kalle Tiger? Bara Jesus kan.
Ja.
Något mer du vill säga?
Ja, alltså bara Jesus kan. Alltså jag tänker så här att jag har ju kämpat så himla länge. Alltså, som jag har kämpat åt fel håll. Jag har kämpat för att lyckas själv. stå emot drogerna. Det gick inte. De var starkare än vad jag var. Men fixa mitt liv på ett bra sätt. Framgång och alla de här sakerna. Ja, det är bra att kämpa för det. Men jag har kämpat på fel sätt. När jag gav upp det. När jag gav upp kampen och striden. Och bad Gud om hjälp. Och började leva efter det bibelordet. Att jag först söker Guds rike. Och hans rättfärdighet. Så ska jag få allt andra. Då hände det. Det är inte så här, jag har inte varit duktig. Jag har inte varit ett dugg duktig. Jag kommer från synd. Förstår du vad jag menar? Det är vad jag har. Men Jesus gav mig allt det andra. Fritt liksom. För att jag bad om det. Och gav upp det andra. Det skulle jag vilja säga i avslutningen. Ja. Så.
Och vi säger tack till Kalle och ger honom en riktigt stor applåd.
Tack så mycket.